Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Nummer 20, tror eller ej, ni lyssnar på episod nummer 20 av podcasten Dela en flaska med mig, Alf Tumble. Det är 20 avsnitt sedan jag drog igång det här och jag vet att många tycker att podden borde komma ut oftare. Jag försöker att få ut den så ofta jag har tid. Men det går inte alltid så fort. Det här avsnittet spelades in i somras, i mitten av sommaren. Jag hade precis varit på TV4 och gästat. Och dagens gäst, Håkan Larsson, hade varit på SVT. Så vi sågs efter dessa TV-framträdanden och delade en flaska precis innan han åkte iväg på semester. Jag tror inte att Håkan Larsson behöver någon närmare presentation. Han har ju funnits, figurerat en del i diverse media, tidningar, allt om vin, varit på SVT, presenterat vin för det svenska folket, laga mat och diverse andra saker som han kommer att berätta om. Så jag tycker bara att vi rullar. Välkommen till Dela en flaska igen. Vi är tillbaka, det är höst. Varsågoda. Du, Håkan Larsson. Välkommen hit.
Tack så hjärtligt.
Fredag 23 juli förmiddag, solen skiner.
24 till och med.
Är det 24? Ja. Ja, det går snabbt. Fredag 24 juli förmiddag. Du har varit på SVT.
Ja.
Jag kom från TV4. Ja. Vi har pratat om vin. Vad har du gjort?
Jag har lagat käk. Jag har gjort en trerätters. Jag gjorde faktiskt kort små goda knäckemackor med en rökt laxröra. Och till det så fick man antingen en grynevetliner eller en sauvignon blanc. Och sen så grillade jag en karré. Stod ut och grillade indirekt. Och precis när vi gick i sändning så slog termometern om till rätt grad. Så det var schysst time att det var lite shaky. Men, och sen till den
hade, hade du serverat den lite ofärdig röd då?
Alltså, det var karré, det spelade ingen roll. Det, 73 eller 75.
Ah, okej, okay, det var så pass.
Men, och sen hade jag en sås på den. Busenkel, bra tips. Färskost ner i matberedaren. En halv burk grillad paprika ner i matberedaren. Kör till en mos, krydda upp med lite salt, lite tabasco. Och så har man det som en sås. Och sen en ljuvlig vitkålssallad som jag snott av Karin Fransson i Borgholm. Fantastisk med både bacon och worcestershire sås. Jättebra. Mm. Och sen det är ofta min fru som gör desserterna. Ja. En lyxig sockerkaka som är mättad med smör och vit choklad. Och så färska bär.
Men hon är inte med i rutan?
Hon är inte med i rutan. Hon är en mycket mer diskret person än sin man.
Fint sagt.
Hon är inte så intresserad av det offentliga ljuset.
Men du berättar, bestämmer du själv vad du får ta med för viner och upplägget,
ja,
mat och så?
Jag har inget. Jag är inhyrd. När jag började, det är ju över 4 år sedan, så var det lite diskussioner först om det här. Men sen så sa de att det är ändå du som är experten. Du måste ju styra det här. Och jag försöker lägga mig på sådana viner som är för det första tillgängliga i hela landet. Mm. Och sen är det ju maten likadant. Du måste hitta ingredienserna. Det är bred tv. Vi jobbar, det är riks-tv som du. Det är liksom, man får inte vara för smal där. Och sen är jag är inte kock och jag är inte sommelier. Utan jag håller mig till det som jag behärskar. Och det innebär att det blir ganska enkel mat. Få ingredienser, enkla grepp, lite genvägar. Ja. Så här. Så att, och så styr vi på det och det brukar bli rätt bra.
Men du har ju en Du har ju en bred publik. Hur många är det som kollar på? Det är god morgon och god kväll.
Nej, god morgon Sverige.
Bara god morgon.
Ja. Och jag vet inte, det är säkert 400-500 000 som tittar under en morgon. Mm. Men folk sitter inte där från början till slut. Utan ja, kanske, jag vet inte, 250-300 000. Ingen aning i just detta givna ögonblick. Mm. Men det är många.
Tar du på dig liksom en tv-roll när du kliver in i sen?
Jag tycker inte det. Jag tror inte det. Jag har frågat många av mina vänner, min familj och sådär. Är det den Håkan ni känner igen? Och det säger de. Gör. Jag tror inte att det är... Alltså, det ligger inte för mig.
Nej.
Jag är den jag är. Och det är det som jag är inhyrd för att vara, har jag en känsla av. För att... Nej, jag tror inte det. Jag är fortfarande en bondpojk från Fårö som liksom är fortfarande häpet förtjust över att jag får vara med och göra de här grejerna. Det är en jäkla härlig resa man har gjort. Och det är en lyx, det vet ju du också. Det är en lyx att få arbeta med någonting som man tycker väldigt mycket om och är intresserad av.
Ja, och som de flesta andra också tycker om.
Precis. Det som folk inte säger, både för dig och mig, det är ju det här bakgrundsarbetet när man sitter och tuggar sig igenom hela boxsortimentet i 4 timmar på systemet. Eller ja, alla Excel-ark som ska hållas ordning på sig. Det är ett fint jobb, men det är ett jobb.
Mm.
Det är så.
Jag tänkte komma till vad du faktiskt gör, för du har ganska många åtaganden och många roller. Allting kretsar kring mat och vin, eller finns det något annat?
Nej, det finns det egentligen inte. Jag är journalist i grunden, vanlig allmän journalist, så har jag hamnat i det här facket av en lycklig slump.
Du, skål och välkommen.
Ja,
vi kan ju bara avslöja för de som lyssnar att vi har ett rött vin. Mm,
ett rött vin. Tämligen lite ljust rött tycker jag. Så här. Jag ser... Ja, snygg rönt.
Eld upp det på karaff precis innan jag...
Det doftar ju underbart. Ganska ungdomlig. Rödbärig. Luktar gott. Vi smakar.
Mm.
Väldigt pigga fruktsyror.
Mm.
Och inte så mycket alkohol. 13,5 kanske. Max. 13-13,5. Elegant.
Mm.
Ganska ungt.
Mm.
Vi kan väl stanna där så länge. Det är bra eftersmak. Det är bra vin.
Ja,
kan vi direkt konstatera. Ja. Och ja... Inte någon ingen Napa Cimento.
Ja, du nästan kunnat gissa innan.
Nej, det hade jag inte trott. Vi får återkomma.
Ja.
Ungt och väldigt gott. Europeiskt, tror jag.
Men du, om vi tar det från början. Du sa en bondgrabb från Fåre.
Mm.
Du född?
Jag är född i Göteborg, för min mamma bodde där när hon träffade pappa. Men jag sen 10 dagars ålder så har jag vuxit upp på Fåre. På en gård som heter Langhammar som ligger längst ut på nordvästra spetsen. Det finns ett berömt raukfält. Man ser ofta bilder från Gotland, en rauk som ser ut som en gubbe i profil. Den rauken ligger 1,5 kilometer från mitt barndomshem. Där jag fortfarande tillbringar somrarna. Min syster och jag äger numera huset, och det är numera en ren sommargård.
Aha, okay.
Så vi bor vid havet i Västerled på en gård som har gått i släkten sen, ja, så långt du kan följa i böckerna. Mm. 1600-tal.
Och du bodde där tills...
Ja, alltså jag bodde där de första... Jag är född 53.
Mm.
Så att jag brukar säga, när jag berättar om min barndom, då säger ungarna, liksom, pappa, är det 1853? För att det är liksom... vår förbindelse med civilisationen var 2 hjulspår och 14 grindar ut till den grusade landsvägen. Vi hade radio, men TV fick vi då 1960, första bilen, 59 och sådär. Så det var rätt remote, kan man säga. Det var en bit, 1 kilometer till närmsta grannen. Så jag gick i skolan där, sen gick jag realskola i Slite, bodde inakulerad sen, och Visby.
Mm.
Och gick gymnasiet där. Flyttade från ön 1976.
Vad läste du?
Jag läste naturvetenskaplig linje. Har jag haft mycket glädje av sen.
vad skulle det bli?
Ingen som helst aning. Jag hade nog inga funderingar överhuvudtaget på det. Jag hade väl en liten sån här dröm om att journalist skulle vara kul. Jag hade släktingar på mammas sida som var journalister, och de verkade ha ett kul jobb. Så det var logiskt sådär. Men du vet, åren gick, man bodde hemma, jag hade lite musik som jag höll på med, och så gjorde man lumpen, och sen så gjorde jag 3 månader som bilförsäljare. Förfärlig bilförsäljare var jag. Så att det slutade jag med. Och sen började jag som volontär på Gotlands Allehanda 1974, den 1 april. Och sen har jag aldrig haft ett annat yrke.
Okej. Men vad hade du liksom skrivandets gåva någonstans?
Min mamma var ju då liksom, hon var lärare. Mm. Och dessutom var hon Gotlands Allehandas lokalkorrespondent på Fårö då, som skrev lite grejer och sånt som hände ute på ön och sånt. Så att det fanns ju där. Och som sagt, en moster och en morbror som jobbade som journalister. Och alltid läst mycket. Mm. Det är väl basen, tror jag. Ska du kunna skriva så måste du läsa mycket. Det är grejen på något sätt.
Var du en teaterapa? Var du klassens clown?
Nej, det var jag inte. Det var jag inte. Däremot så sagt så höll jag på rätt mycket med musik. Uh-huh. Och där grundlade jag liksom ett antal framträdanden som har liksom befriat mig från rampfeber i all evighet. Jag är aldrig nervös.
Aldrig?
Nej.
Inte nu på tv på morgonen här?
Nej, inte nervös. Däremot så måste du liksom jobba upp en koncentration. Mm. Men nervös, nej. Då ska man inte hålla på med sånt här.
Har du några så här ritualer så att du förbereder?
Nej. Ja, i och för sig jag går igenom saker 1000 gånger innan jag åker hemifrån på morgon. Ja. Är alla grejer med? Är flaskorna med? Är såsen där? Glömde jag glassen? Mm. Liksom. Och, så att jag är fruktansvärt noggrann, men just ritualer tror jag inte. Ja. Jag
är inte skrockfull?
Nej. Jag är otroligt rationell.
Mm. Var det därför du blev rädd?
Darwin är min gud och ja, så vidare. Så.
Du, men var det därför du blev redaktör, chefredaktör? Du har varit det ganska länge. Sinne för lite ordning.
Jag tror att alla som blir journalister blir det för att de vill skriva eller på något sätt uttrycka sig. Jag tror att alla journalister i stort sett har ett visst mått av exceptionism. Man har inget emot att synas. Man vill få en bekräftelse. Och det får man när man får sin första byline, när man får sin första fotobyline och sådana saker. Och jag tror att jag gillar att skriva. Och det var kul. Och sen så kom jag ganska snabbt från skrivandet över till lite mer, börja redigera, sätta rubriker. Och sen är det ju där helt plötsligt, de frågar, vill du bli redaktionssekreterare? Och så blir man det. Och, så blir man redaktionschef och sen rätt vad det är så ringer någon och frågar, vill du bli chefredaktör? Och så säger man ja. Mm. För att man säger ja.
Och du är fortfarande det idag?
Nej, det är jag inte. Jag är vinredaktör på Allt om vin och har varit, kort kan man säga så här, att sen jag kom till Stockholm så har jag jobbat på lite olika ställen, men jag var lång tid på året runt, först som andra redaktör och sen som chefredaktör. Allt om mat i flera omgångar, i 2 omgångar, den längsta tiden chefredaktör 1993-2002. Och det var ju där liksom som hela min vinkunskap egentligen formades och växte, och matkunskap också.
Ja, det jag tänkte komma till, har du lärt dig om vin och mat? Är du själv lärt?
En massa snälla människor. Ja. Och duktiga människor, kunniga människor. Jag kom till Allt om mat första gången 1985 som redaktionssekreterare, som tredje man i redaktionsledningen. Och då ingick i mina uppgifter att redigera vinartiklarna skriven av den tidens stora Johan Liljenberg, Mats Hansson som är fortfarande aktiv, Magnus Värn fortfarande aktiv, Bengt-Göran Kronstam började dyka upp, det fanns Sven och Hans och några sådana här gamla uvar som ingen har hört talas om idag, men som kunde väldigt mycket om vin, de skrev artiklar eller man fick dra dem ur dem oftast. Mm. Och sen så, att redigera andras artiklar innebär att man måste ju ofrånkomligen förstå vad man läser. Mm. Och så där började jag ticka, sen fick jag vara med på lite övningar med Allt om mats provningsgrupp som då varje år provade hela sortimentet, den stora vinkatalogen från 1972 framåt varje år. Och det här var ju då på 80-talet, 86-87. Och då handlade hela sortimentet om ungefär 140-150 viner. Så varje vin provades i grupp. Man provade aldrig mer än 10 viner i taget. Alla formuleringar diskuterades ner i minsta kommatecken. Det var ytterligt lärorikt. Jag fick vara med och smaka, jag fick inte tycka något. Men det var mycket, mycket lärorikt.
Men hur var vinspråket på den tiden? Var det som det ser ut idag? Det är fortfarande så att torra tasting notes.
Alltså det kunde nog bli lite, särskilt Johan Liljenberg var ju en man, eller är en man ska jag säga, som hade ett mycket blomstrande språk, och jag vet att det var mycket, det förekom en del sådana här lite lätt sexistiska grejer som aldrig skulle liksom sägas idag. Man säger att ett vin knep med knäna och sånt där och har inte särat på ben och sånt där. Och du kunde inte ens säga det då, men det gjordes ändå lite grann. Mm. Så att det var väl lite, det var mycket blommigt språk.
Men använder du fortfarande kanske aldrig gjort det, men ord som feminin frukt och så.
Nej. Det har jag nog fast aldrig gjort.
Nej, men det är någon som man ser, tycker jag fortfarande ibland, att framförallt internationellt sett så.
Ja. Men vi är ju, och jag tror inte det, för det var politiskt korrekt. Jag har väldigt svårt att se individer i egenskap av maskulint eller feminint i andra egenskaper, så att säga. Det är som mina karaktärsdrag är ju outgender, så att säga. Ja.
Var det några kvinnor som var framträdande på den tiden när du började som skrev om?
Ja, alltså det är flera av dem som Nanny Wallander var ju med redan på den tiden. Sen har väl Charlotte Sjögren, ICA-Kuriren var ganska tidigt in. Mischa Billing kom in tidigt 90-tal, Gunilla Hultgren där i den här vändan. Ia Orre, naturligtvis, var ju pionjär framförallt på sommeliersidan, men började tidigt skriva. Ia Orre, det är bra att du säger det, för att Ia Orre var snabbt in och håller fortfarande på. Och har ju en otrolig både mat- och vinbakgrund. Som är liksom, det är rätt fascinerande, för att det är faktiskt ganska många av dem som var med då för 30 år sedan. Fortfarande håller på. Sen kommer det ju ungtuppar.
Och det gör det.
Gudskelov. Jag måste ta en klunk till av det här.
Ja, absolut. Smaka på. Det, jag tänkte, hur nästade du på vin själv första gången? Var det hemma? Drack ni vin hemma?
Vi drack vin hemma då och då. Vi var ju liksom, jag är uppvuxen på en lantgård. Min pappa var lantbrukare, mamma var lärare. Min farmor och farfar bodde också hemma. Det var flera generationer sedan. Och det dracks ju överhuvudtaget väldigt, väldigt lite. Det var liksom inte, alkohol var inte särskilt vanligt förekommande. Men när det var fest någon gång, kanske par tre gånger om året, så serverades, det var ganska vanligt att man hade då inkokt lax. Man hade lammstek, för det var det vi hade. Liksom man hade fisk i sjön och födde upp lamm och sådär. Och då serverades då oftast till fisken serverades beyaz. Det turkiska vitvinet, halvtort, förfärligt skulle man säga idag. Och så hade man ofta då typ vin rouge eller något sånt där enkelt. Det var, man köpte ett vitt och ett rött vin, period. Och folk drack det här, men jag tror att de flesta som drack det här tyckte nog egentligen var det godare med en pilsner och en snaps. Det kan jag tänka mig, för att så beyaz var det första man smög omkring efter någon middag och smakade på det och tänkte, shit, inte bra liksom. Så, men sen, du vet, sen kommer tonåren och jag är ju uppvuxen i mellanölets gyllene dagar, så att det var väl huvudsakligen det som man ägnade sig åt i alkoholväg. Det fick ju handlas, man var 16 så fick man ju handla i butiken. Och men sen, jag vet inte, någonstans fanns alltid ett intresse för att prova något som var lite bättre.
Har du någon speciell situation eller tillfälle då du bara kände att du bara trillade dit? Att du förstod vad vin handlade om?
Ja, det finns två tillfällen från när jag är kanske 16-17 år någonstans. Eller 18 kanske. Jag bodde i Slite då, gick i Askolen där. Då lyckades vi, och jag och en kompis på Slitebanens hotell, bakfickan skeppet, lyckades få in en halvflaska Königsmosel. Och det var ju på den tiden, det var ett ganska dyrt vin på den tiden. Alltså ansågs, det var ganska fint. En halvtorr Riesling. Ja, jag skulle tro att det var en Riesling redan då. Och vi tyckte nog ändå att det här var ändå rätt gott. Och det kostade ju massor, det gick hela veckopengen gick ju där liksom. Men det var rätt gott. Och sen när jag var med min faste bjöd på middag på Gutekällaren, som då var Gotlands finaste restaurang, och då fick vi in en flaska Le Cardinal, alltså den här bas-bordon som väl fortfarande finns, tror jag. Och det var, man kände ju ändå att det var något annorlunda. Men annars kan jag säga så här, det vaknade när jag hade flyttat till Stockholm och de härtappade bordeauxerna gjorde sin entré. Och är det någon som har betytt väldigt mycket för mitt vinintresse, så är det Bengt Fritjofsson. Han var ju på den tiden, nu snackar vi då sent 70-tal, tidigt 80-tal, han var ju vinskribent till Svenska Dagbladet och följde upp de här lanseringarna av härtappade bordeauxer som då kostade lite mer än de vanliga vinerna, men som också hade då ofta väldigt mycket karaktär för pengarna. Det var en hel del riktigt, riktigt bra grejer. Och när man hade börjat köpa det, alltså basfödan var Vinotinto och Valpolicella, så stod man till på en sån här Chateau någonting då, och kände att wow, det händer saker här. Och där växer ett intresse. Men annars har jag har börjat dricka vin som alla andra ungdomar, för att man vill bli yr.
Men har du och Bengt Fritjofsson någon relation idag? Liksom?
Vi är goda vänner, och det kunde jag väl liksom aldrig. Han var ju verkligen en förebild och en idol, och inte minst sen när han började. Han var ju pionjär på TV4 och så vidare. Och jag vet, när jag träffade första gången, jag liksom var otroligt nervös. Och man har uttryckt att Bengt är världens godaste människa. generös och delar med sig av sin kunskap. Så han har varit från att vara liksom en ikon, så är han fortfarande en ikon, men samtidigt också en god vän som jag tycker väldigt mycket om.
Stäm av din vinprofil. Var befinner du dig idag?
Jag befinner mig på vitvinsidan. Champagne är ju konstant på något sätt. Det är alltid där. På vitvinsidan är jag just nu väldigt mycket Chardonnay. Jag har ju gått igenom, som du säger, alltså vitvin i Sverige började ju, det var ju bara skräp egentligen till halva 80-talet när det började komma in lite grann. Australiska och nya världen och Chardonnay fick folk att dricka lite vitt. Och den typen av nya världens Chardonnay har varit en ingång för många. Nu är det många som rynkar på näsan åt dem, vilket är idiotiskt. För att nya världens Chardonnay har aldrig varit bättre än vad de är nu. Och det här, jag har rest rätt mycket de senaste åren och sett både i Australien, Sydafrika, USA, att Chardonnay är inne i sin tredje generation på något sätt. Bourgogne ligger alltid där, men om du tittar på övriga världen så vill jag påstå att du vet, det var ju en sån fruktansvärd risningdominans, så du kunde knappt få en fatlagrad Chardonnay på krogen under några år, och i alla fall inte på bättre krogar, för att det var bara liksom risning som gällde. Mm. Och det är väldigt dumt, för Chardonnay är en fantastisk druva, och alltså ett vinliv utan Chardonnay med mer eller mindre fat blir otroligt fattigt. På rödvinsidan rätt mycket rån, det låter väl tråkigt för det är ju alla, men
det är inte supertrendigt heller
liksom. Nej, alltså rån var ju länge liksom så att man köpte rån för att det var value for money, man kunde få ett lika bra vin för halva pengen mot Bourgogne och Bordeaux, och det är väl fortfarande skillnad, men alltså rånvinerna börjar komma upp i sina rätta prisnivåer så att säga, vad som motsvarar kvaliteten. Rent generellt kan jag säga också att jag söker viner med lägre alkohol, mer elegans, lite mer klassiskt. Jag brukar jämföra med musik. Alltså om man börjar intressera sig för klassisk musik eller seriös musik då, så börjar alla med Bach. För det är enklast. Mm. Alltså det är som att, när du, jag har sjungit i kör och sjunger du basstämma i en Bach-koral, du behöver inga noter, för du vet liksom det är bam 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 bam, det är oktav, hoppas jag fortsätter du ner så blunkar det på sig. Det är regelbundet lätt att gilla. Sen går man vidare till Mozart, Beethoven, kanske stanna Wagner, Mahler, kanske nosa på Strauss, det är Richard Strauss och sådär. Och sen är du tillbaka till Bach, för att det är i alla fall på något sätt grunden. Och vinmässigt, trots alla extravaganser och allt sånt, när du får en riktigt bra välgjord röd Bourgogne eller en vit Bourgogne eller en klassisk Bordeaux eller en fin Brunello, så är det kanske ändå det allra godaste.
Hur många gånger har du gått varvet runt?
jag är nog inne på det är nog andra varvet kan man nog säga, för att jag, seriöst, jag har väl provat vin sen halva 80-talet, men mer yrkesmässigt så är det väl sedan 93 när jag blev chefredaktör.
Men jag kan tänka mig då, när du var chefredaktör, att då börjar ju liksom nya världen komma till Sverige och liksom som vinlande börjar sälja väldigt mycket på Systembolaget. Var du med och drev det liksom?
Ja, vad det gäller Australien och USA så var jag absolut det. Sydafrika dröjde det lite, ganska länge innan jag liksom fattade storheten med. Och det var väl i ärlighetens namn så att när Sydafrika gjorde entré på bolaget här 94 kanske, så var ju, det var ju ett land som hade stått utanför den internationella gemenskapen i 30-40 år. Man hade inte koll på varken metoder eller råvaror, och framförallt visste man inte alls vad man låg internationellt sett. De fick inte importera ranker, de fick inte importera gäst, de fick inte importera fat. Det var liksom, de satt ju i skiten. De visste inte riktigt var de fanns. Så att innan de fick styr på grejerna där nere. Men annars visst var jag med och drev det. Och det ligger väl i sakens natur. Som journalister är vi ju, man söker det nya, naturligtvis. Och grejen är att till slut blir det nya det gamla.
Men är det något område idag rent vinmässigt som du känner sig fan, det här håller jag fortfarande på att skrapa på ytan på?
Ja, jag kan tycka att alltså jag vet alldeles för lite om Bourgogne. Jag har varit där alldeles för lite, jag har druckit alldeles för lite, provat alldeles för lite. Och det har ju både tidsmässiga och prismässiga orsaker. Liksom. Det är en när man ska liksom raise a family och köpa radhus och sådär, så är det inte lådvis med stora bourgogner det som står först i, på inköpslistan liksom. Mm. Så att det är en, där har jag väldigt mycket kvar att göra i Bourgogne.
Hur ser du själv på naturvin?
Jag ser på det som på allt annat vin. Mm. Det som är gott är gott och det som inte är gott är inte gott. Jag har inga jag köper gärna ekologiskt och jag hyllar den principen. Jag tror att naturvinerna har sitt intresse för att det är en liten smal grej där det viktigaste kommer att sippra neråt och så att säga så småningom få större relevans. Kommersiellt är det ju fullständigt ointressant idag naturligtvis för det är så små volymer. Mm. Jag har druckit några oerhört bra naturviner och sen har jag druckit mycket som är skräp och problemet är ju svavlet oftast liksom att vinerna oxiderar. Och sen finns det de som säger men det ska smaka så här. Och så att det är möjligt att det ska smaka så här, men det är ju faktiskt inte gott. Nej. Och den förbehåller jag mig rätten att säga att det här är inte gott. Sen får det vara hur märkvärdigt som helst, men är det inte gott så är det inte gott. Jag är inte förtjust i gamla, bräckliga, vita bourgogner heller. Nej. Chardonnay som har trillat över kanten fruktmässigt, det är många som suckar av hänförelse. Jag tycker det smakar bara trist. Nej, men naturviner. Man ska inte glömma bort att ekovinerna, de första ekovinerna provade jag någonstans tidigt 90-tal, 93-94. Mm. Det var någon tysk historia. Det var absolut förfärligt. Mm. Det var så kassvin. Och det hade drabbats av den här. Och det märkte jag när vi jobbade på allt om mat, på matsidan. Vi testade en massa produkter. Mm. Vi testade ägg, vi testade ris, vi testade dressingar, vi testade müsli. Och de ekologiska grejerna hamnade alltid i botten, smakmässigt. För det var ju blindprovningar. Mm. Och det var nog så att många tänkte att det här är ekomärkt, jag behöver inte anstränga mig med kvaliteten. Det skulle räcka liksom, med ett kravmärke så skulle det funka och sälja. Och det där har liksom, idag är ju ett ekologiskt vin minst lika bra som vanliga viner och ekotrenden har ju slagit igenom kolossalt. Och idag, jag tror faktiskt att vinvärlden ligger före övriga livsmedelsproduktionen, övriga jordbruket när det gäller ekologisk omställning. Jättefint. I like a lot.
Vad roligt. Du, hur mycket pengar lägger du på vin egentligen?
Ja du, vad ska jag säga? Jag köper för några tusen i månaden. Det går åt, eftersom jag jobbar mycket med mat och vin i kombination så går det liksom åt en del. Jag köper ju mycket liksom sånt som jag har till tv. Måste ju ändå provas med de rätterna som man har. Så att det blir rätt mycket 80-100 kronor, 120 kronors viner. Och sen så ryckvis sticker jag iväg och så köper jag ett par lådor och beställer lite grann. Så här. Ja. Jag har ingen stor källare.
Nej, jag tänkte komma till det. Du sparar inte på vin, eller har?
Jo, alltså jag har alltid vin hemma. Mm. Men jag har inte, jag kanske har 300 flaskor.
Ja.
Och det har två orsaker. Ekonomi och utrymme.
Mm.
Och sen har jag har ju fyllt 62. Jag köper inte viner med jättelång lagringshorisont. 5-7 år kanske, som mest.
Har du vinkyl då? Eller
jag har en vinkyl och så har jag en matkällare. Ja. Och matkällaren är, på vintern går den ner till +4, på sommaren går det upp till +17. Men nästan aldrig har jag plockat upp ett vin som har varit för gammalt.
Ja.
Alltså vin är förunderligt tåligt.
Mm.
Det är om det har en bra grundkvalitet. Däremot händer det rätt ofta att man öppnar en flaska och säger, mitt i tunneln för en kort roti. Inte så roligt. Men
vad plockar du upp för matkällan ikväll då?
Idag, semestern börjar imorgon.
Ja.
Så idag har vi liksom bara, nu har jag lagat mat på morgonen så jag är ganska less på det här. Så ikväll kommer vi bara steka en god köttbit, rosta lite potatis med lite rosmarin från plantorna i trädgården och kanske göra något vitlökssmör. Jag tror att vi tar en liten skumpa före och sen så har jag inte riktigt bestämt mig, men det blir ett bra rött. Det blir kanske något italienskt. Det beror sig på, man får gå ner och se liksom vad står på tur. Det blir något mustigt rött, ska jag tro.
Vad är det för favoritproducenter i champagne?
Sett över några, Paul Roger har jag alltid hemma, alltid standard Paul Roger hemma. På prestigesidan så måste jag säga, jag tänkte på det här om dagen, att Comte Champagne, är nog över de sista 10 åren det prestigemärke som jag tycker har hållit bäst kvalitet. Jag upptäckte det med 96an och sen har jag köpt varje årgång.
Mm.
Och det är fortfarande, det är dyrt naturligtvis som allt sånt här är, men en förunderlig genomgående kvalitet och så jäkla elegant. Vi öppnade i vintras, eller jag i våras, en 98 som var så sagolik. Så här liksom, så att, och det var några bortskämda grisar hemma som njöt av det här.
Mm.
Det var 98-ernas kväll, för vi drack en 98 konter champagne före och sen drack vi som ett av vinerna till lammsteken från Fårö. Mm. Så drack vi en 98 Palmer som var då relativt ung naturligtvis för att vara en Bordeaux, men som var appoint. Perfekt. Jag har en flaska kvar. Och det är det man, när man öppnar sig, och sen, varför köpte jag inte fler?
Vad är det du saknar i källaren då, eller i matkällaren? Var det något som du skulle vilja fylla på?
Mer champagne. Ja. Alltid mer champagne. Alltså, jag gillar många sorter. Det beror på tillfället. Bollinger har ju sin stil. Jag tycker Palmer gör utmärkt baschampagne för sin prisnivå. Enstaka andra dyker upp så här som... Tétanché i övrigt tycker jag har varit lite upp och ner, kanske på väg tillbaka. Och det är ju så. Mm. Paul Rocher hade, som är ett favorit, hade ett par års svacka.
Mm.
Men Paul Rocher har alltid en särskild plats i mitt hjärta som jag tror gäller många svenska vinskribenter som har varit med ett tag. I och med att Christian Paul Rocher, som förut var deras ansikte utåt, är kanske en av de största personligheterna i vinvärlden överhuvudtaget. Och när man öppnar en flaska skumpa så tänker jag alltid på honom, du vet, en gentleman men nästan perfekt British English med bara en liten fransk accent, så här, an hour without champagne is a lost hour, så. Och det ligger mycket i det.
Men jag tycker den basstandard kuvén som de gör, att den har blivit elegantare och stramare de senaste åren bara.
De hade lite problem med vinmakeri ett tag och det har de rättat till.
Mm.
Och slängt en del gammalt som inte riktigt var
up to point. Snyggare.
Ja, jag håller med dig. Och livet har sina svackor, det gäller oss också.
Det här är ju upplägg för mig. När hade du en svacka senast?
Jag hade ett dåligt år personligt av familjeskäl i fjol. Men annars, jag hade ett
man säger karriärsmässigt
skitår 92-93. Och det hade inte med mat och vin att göra, utan det hade med mitt jobb att göra. Jag var chef på året runt.
Mm.
Jag hade en väldigt besvärlig förlagschef i Danmark som förpestade tillvaran på alla möjliga sätt. Och jag ryckades slingra mig ur det här och kom iväg till allt om mat. Och det var min smala lycka. Jag är en glad person normalt sett. Jag har alltid gått till jobbet med ett leende. Jag jobbade 26 år på Bonniers och gick nästan varje dag glad till jobbet. Men då var det tungt för att det var så mycket skit med ekonomi och sparka folk och sånt där. Så då det slet på mig, kan jag säga. Jag är inget bra på att ge folk sparken, kan jag säga. Jag har tränat på det. Har man varit chef några år så måste du göra det.
Mm.
Men det kommer aldrig ner något nöje.
Mm.
Och, så det var inte så bra. Sen går det upp och ner. Och,
Har du haft någon peak nyligen?
Jag tycker det här året känns väldigt bra.
Mm.
Jag kommer ut med 2 böcker.
Mm.
Jag har jobbat över 4 år på tv. Det kommer mycket folk ner ute i landet och håller provningar. Jag får mycket respons, det vet du. TV är ett massmedium på ett helt annat sätt än vad... Alltså...
Du blir igenkänd på stan, eller?
Ja, det blir väl du också.
Nej, det tror jag inte.
Ja. Får jag berätta en underbar anekdot från i fjol? Ja. Jag var på väg ner till Systembolaget för en sån här vanlig nyhetsprovning. En februaridag och gick på Biblioteksgatan, du vet, så grinigt och jävligt. Mm. Och mot mig kommer det gående en lång, blond, stilig dam i drygt min ålder. Hon går rakt på mig och sluter mig i sin famn. Och sen tar de med maxlarna och säger på klingande finlandssvenska: Håkan Larsson, det ska du veta, att svenska tanter, de gillar dig.
Du, jag tänkte på det. Det känns ju verkligen inte som du är på väg att liksom tagga ner och lägga av med vinjobbet. Du kom med en bok här i höstas, va?
Jag kommer i mars, kom den senaste vinboken. Och så kommer det en kokbok i september.
Det var i boken den här Bli vinkännare på 10 veckor.
Ja, just det.
Där du är på framsidan av en Bollingerflaska. Eller Bollingerflaska, kanske. Men fick du igenom det? Det ser verkligen ut som en boll i en flaska.
Ja, alltså det var inte mitt påhitt. Utan det var förlaget som vi hade gjort ett konventionellt. Det här är ju en allmän grundbok om vin kan man säga. Och vi hade tagit ett konventionellt omslagsfoto där jag står med ett glas och garvar i kameran. Liksom. Och sen kom AD:n på den. Alltså, alla böcker om vin ser ut ungefär så där. Om det inte då är en vingård eller en druvklase. Och då kom man på det här med att liksom fälla in mitt ansikte i en medaljong uppe på halsen då på en bodyflaska. Och det råkade bli en bodyflaska för det var det han hade en bild på. Och sen kollade vi i alla fall av med den svenska importören om det här var okej. Och sen ska jag säga så här, du ser att det är en bodyflaska och de som dricker mycket skumpa ser att det är en bodyflaska. Ingen annan ser det.
Det är en gratis marknadsföring för
dem. Ja, det kanske det är. Jag har inget emot att det kunde ha varit någon annan. Men den passade väldigt bra. Den har ju en lite rundare form, precis som jag. Va? Liksom. Lite smalare över axlarna och lite rundare över höften. Ja,
du tog ingen kompteflaska då?
Nej, lite för lång hals.
Men du, den boken, vem riktar den sig till?
Den riktar sig till alla. Du måste naturligtvis ha ett hyggligt intresse för vin. Alltså, är du helt ointresserad av vin ska du inte läsa den. Men om du känner att fasen, det skulle vara kul att kunna något lite mer än att bara liksom korka upp och dricka och säga att det var gott. Om man vill veta lite mer om varför smakar det som det gör, vad passar det till, varför beter sig en cabernet från Chile annorlunda än en cabernet från Bordeaux. Lite av de här frågeställningarna. Och det är ju liksom, det har ett klassiskt vinboksupplägg. Vintyper, druvor, länder, vin- och matkombor, lagringstips. Och sen är det ju då det här med att det ligger ett provningsförslag efter varje avsnitt som illustrerar det man nyss har läst.
Ett avsnitt, en vecka.
Ja, tanken är, samla ihop några goda kompisar, 6-7 pers. Så läser du i veckan, så träffas man på fredag och har en provning och käkar middag ihop. Efter 10 veckor så har man, om inte blivit vinkännare, så har man lärt sig rätt mycket. För det är, alltså, det är ju inte rocket science. Det handlar om 4 grundsmaker och ett doftsinne och sen att tycka något. Det är ju inte så svårt.
Men det här med att vara vinkännare, är det liksom...
Finns det något bättre ord så att säga?
Nej, det kanske inte gör. Nej, men jag bara funderar på det. Det måste ju också ha förändrats under din tid som vinskribent. Att från att det var då ganska snobbigt när du satt och redigerade de här texterna till... försöka liksom göra det mer folkligt. Och du är ju ändå det folkliga exemplet med det folkliga tilltalet.
Jo, men det försöker jag vara. Och det är där min bakgrund kommer med till nytta, så att säga. Jag är fortfarande, som sagt, lite stor och förvånad över att det här händer. Det första liksom breda genomslaget för vinprovning i tv, det var när Carl-Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft satt i källaren på Grythyttans giftstiva gård i förra smoking, eller om det var frack, och pratade om långa svansar och så här. Och var det någonting det gjorde, så var det befäste fördomarna om vinprovning som en slags snobbgrej. Sen tycker jag så många har jobbat så hårt med att tvätta bort det här. Och det är ju utan tvekan så att idag är vinkunskapen i Sverige rent generellt står på en internationellt sett mycket hög nivå. När du pratar med utländska producenter, fransmän, amerikaner, sydafrikaner och så, kommer till Sverige och pratar med konsumenter, det är en lyx. Det finns ingenstans där folk kan så mycket, utom mötevis i Storbritannien. Och vi har ju det gemensamt att vi är icke-vinproducerande länder. Är det någonstans man ohejdat kan uppmana till promiskuitet, så är det på Systembolaget.
Du, jag tänkte att vi skulle bara bryta av och kolla lite med ditt vinkunnande. Jag vet att du kan en hel del. Det här brädspelet Bouquet som Britt-Marie Bäcke har gjort har jag liggandes här i studion. Det är alltid... Jag vet att många tävlingssommelier, de jobbar ju med att de skriver call cards med olika frågor. Så går de upp varje morgon, så kanske de så här, antingen ska göra dem på datorn, kanske de flesta. Och så ställer man 20 frågor, de bara matar ut slumpvis för att man ska liksom kunna rumänska druvkloner.
Oh shit, ja.
Det här spelet är ju inte riktigt så svåra frågor, men jag har testat det mesta. Det är ganska knivigt, det är ju TP på, fast utan olika nivåer. Så jag tänkte så här, du får den här tärningen.
Ja.
För den här tärningen slår man ju, så ser att det är slott, druva, lite olika symboler. Och då får man ta...
Då får du förklara för mig de här symbolerna, för de är inte klockrena.
Nej, det är...
Jag börjar med att slå här.
Ja, absolut.
Och då dyker det upp det här med en flaska, och så är det en liten arom som åker upp här. Kan det stämma?
Kan det vara den där?
Just det.
Ja, då tar jag ett kort och så läser jag. Fråga. Det här inkluderar ju även vin, sprit och lite dryck.
Sprit är jag ingen bra på, men det...
Nej, jag tror att det kan vara det glaset som är spritfrågan. Så jag hoppas att det inte... Nämn minst 3 Marsala-typer.
Det är bara att säga pass. Det finns... Marsala Dovo är väl en i alla fall.
Jag tror att de har delat in det lite grann i, ja, det är väl söthetstyper.
Där är jag helt lost, kan jag säga.
Svaret är i alla fall Fine, Superiore, Vergine och Vergine Stravecchio.
Okej, det låter som olivolja.
Ja, och det kanske det är. Vi kör ni. Den där hade jag boomat på direkt.
Ja, det var skönt att höra. Nu är det slott, säger du som, va?
Yes.
Renässansslott.
Ja. Vem producerar vinet Santa Digna, eller Digna, i Chile?
Det gör Torres.
Starkt. Mm. Hade inte jag heller kunnat. Jag hade inte kunnat. Du, klar. Spikar.
Ja,
det... Har du funnits med länge i sortimentet? Eller har du varit där?
Jag har varit där. Ja. För 9 år sedan.
Ja.
Och då, de gör väl en cab, om jag minns rätt. Han har ju flera. Det är ett av varumärken.
Ja, okay.
Det är inte en Santa Digna vi har i glaset, kan jag säga.
Nej, det är det inte. Det är rött i och för sig. Men om du slår det, vi kör en sista. Mm,
absolut. Och det är ett slott igen, ser du?
Ja, slott verkar vara din melodi. Comte Alexandre de Lure-Salus äger fortfarande Château de Fargues, men förlorade nyligen äganderätten till ett annat berömt slott i Sauternes. Vilket? Alltså äganderätten till ett annat berömt slott i Sauternes.
Ska jag dra timmer av Clémence?
Du kan.
Ja.
Det där är alkoholpolitik på hög nivå.
Jaha, okej. Okay.
Wow. Det var knepigt. Men det är ju blandade nivåer på...
Ja, det måste jag säga. Nej, Sauternes är ju... Alltså, Ukem är ju... Vi har en kollega uppe i Hälsingland som heter Bergs Lars Hansson.
Mm, just det.
Och han köper lite gamla viner och sådär. Han har en hygglig samling, Ukem. Och han säger så här att... Vad en Chateau d'Ukem kostar så är det ett fynd. Och jag är böjd att hålla med honom. Mm. Jag har aldrig provat en dålig Ikea.
Nej.
Och bra eller mindre bra, men aldrig en dålig. Och jag minns när jag provade den första. Som är det någonstans på... Det är fast så sent som på 90-talet. Och jag fick in det här. Och jag slogs fullständigt knock. Jag tänkte inte ens på att det var sött. Det var bara så fullständigt harmoniskt.
Mm.
Och det finns någon sån där, det har du också varit med om. Mm. Det finns grejer när livet tar en ny vändning, så att säga. Man inser att, aha.
Ja.
Likadant första gången jag provade Gigas stora Côte Rôtie.
Mm.
Alltså,
har du någon favorit av dem? Först?
Ja, det är väl Latürk då, tror jag.
Mm.
Fast det är lite grann beroende på ålder.
Mm.
Alltså, jag har inte druckit så mycket av dem. Det är nog Latürk. Eller, jag menar, jag har ju varit med så länge så att första gången jag provade en pesto som jag gjorde på färsk basilika så insåg jag, finns det något så här gott?
Ja.
Det ska du veta, Alf, att det fanns en tid för den färska basilikan. och när jag jobbade på Altomat på 80-talet då fick vi arga samtal från folk utifrån landet eftersom vi hade crème fraîche i recepten. För det fanns inte i alla butiker.
Just det.
Allt var inte bättre förr.
Nej. Vi tar en liten mellanavstämning på det här.
Ja, vi är i Europa. Jag tror vi är i Frankrike.
Det har inte hänt så mycket glas. Nej. Lite mer öppet kanske, men det är ändå...
Alternativet, alltså... Färgen är ju rätt ljus. Det är så att man får lite så här pinot, fast jag vet inte. Det skulle kunna vara pinotsyra, men jag tycker inte det är riktigt pinotfrukt. Och det är väldigt lätt fatat.
Mm.
Selling a little... Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är så silkigt.
Det är väldigt mjukt.
Mm. Jag vet inte vad det är, så jag ska inte säga
nej. Något. Men fruktsyrorna skulle ju också kunna tala för Italien.
Mm. Ja, det är ganska långa liksom. De ligger kvar.
Det skulle kunna vara något piemontesiskt.
Mm. Hur är det med struktur och tannin? Och...
Mjuka tanniner. Mm. Trots ungdomen väldigt tillgängligt.
Ja. Ja, men det är bra, vi rullar vidare.
Det skulle kunna vara en högkvalitativ barbera möjligtvis, men jag tror inte den är bio då.
Nej. Men så lär vi få se.
Mm. Ja. Blindprovning är svårt.
Blindprovning är svårt.
Och det var lättare förr. På 80-talet då fanns det 140 viner att välja på, det var ett av dem.
Ja, vi får se. Vi kommer till någon slags...
Slutsats.
Ja, precis. Vi kan ju...
Förr och senare åker flaskan fram.
Ja, precis. Den börjar få till oss halva.
Ja, det är bra jobbat.
Du, jag tänkte på dina böcker, vi fortsätter med dem. Du har ju gjort, skrivit många, både mat och vin. Hur många är det?
Jag tror att den som kommer nu i höst är den 12:e. Men då har jag gjort ett par av lite mer kalenderkaraktär, liksom sådär middagsdagbok och vindagbok. Så 10 vanliga böcker, så att säga. Och den första var ju Rött, vitt, rosé, som var ursprunget till den här som kom nu i år. Det var en grundbok om vin. Och den är slutsåld sedan länge, så förlaget och jag har talat om att göra en ny upplaga. Och nu kom vi till skott i fjol, och jag tänkte att jag tar fram det gamla manuset och uppdaterar lite grann. Det är piece of cake. Jag skrev om hela boken.
Ja.
Det har hänt så... Det fanns saker som inte fanns... Det här kom 2002. Ordet bag-in-box var inte nämnt. Appassimento var inte nämnt. Prosecco fanns inte. Alltså, bara de enkla små sakerna. Så att jag skrev om det allra mesta i den. Så
inkluderar den mousserande vin också?
Ja. Mm. Det är en grundbok, så att säga. Du får en bas. Det är liksom, du får, det är lite av varje.
Mm.
Och det är tillgängligt. Jag skriver som jag pratar.
Ja.
Det är,
har du svårt att skriva? Du skriver kramp?
Nej.
Eller
nej.
Du bara sätter dig ner?
Bara, det gör man aldrig. Utan för mig funkar det så här att innan jag sätter mig ner, då har det här bearbetats i huvudet en ganska lång tid. Jag skriver ju nu, klart när jag är ute och reser så gör man artiklar om det man har varit med om. Så där. Men innan jag sätter mig vid datorn, då har det här gått några varv i järnbarken tidiga morgnar och sena kvällar och sånt där. Så att det funkar så. Jag har varit skribent, jag har jobbat professionellt som skribent i över 40 år. Jag ska inte ha problem att skriva. Jag har tränat mycket.
Men hur är motivationen för att skriva en bok då?
Ja, men det är
ändå mycket upprepningar.
Alltså, jag fick skriva den första Rött, vitt, rosé 2002 berodde på att Bonniers hade gjort en ny stor kokbok och jag hade skrivit avsnitten om vin och mat. Kombinationen vin och mat där. Och sen när de hade fått det så tyckte de att det var kul. Vill du skriva en hel bok? Och som vanligt så ja, det vill jag. För det gör man. Mm. Man säger ja. Och sen sitter man och säger, shit vad mycket bokstäver det är i en bok. Och... dessutom så, det är rätt länge sedan och jag hade inte rest alls mycket, så jag fick ju jobba som en slav med researchen. Så det var ett efter jag var klar med det här, sett aldrig mer. Och sen sitter man där så småningom. Men sen har jag gjort kokböcker, vilket är lite grann en annan femma. Men jag är otroligt nöjd med det här senaste, för jag känner att den är up to date, den är jag. Och jag tror att den har en, min mamma är lärare. Jag är en hyfsad pedagog, tror jag. Och så jag är glad och nöjd. Får man säga det?
Ja, det är klart man får säga. Det är jätteskönt att höra den. När kommer den?
Ja, den kommer ju i höstas, eller vintras.
Ja, den kommer ju.
Ja, nu pratar jag om den här senaste vinboken. Förlåt. Nej, men nästa heter Hela helgen med mat och vin. Och det bygger på mycket på det som jag gör i tv. Det är en
du har gjort fredagkväll med vin.
Fredagkväll med mat och vin. Sommarkväll med mat och vin.
Lördagkväll
med mat och vin.
Och nu kommer hela helgen.
Ja.
När blir det vardag med vin?
Aldrig.
Varför inte det?
Nej, jag vet inte. Jag tycker liksom så att tisdagkväll med mat och vin.
Nej. Men bara i hela veckan med vin.
det kan ha, alltså jag är ingen vardagsdrickare. Mm. Jag är lite så här, ja, det är klart jag dricker ett glas vin på vardagen om det är så. Men i och med det arbete vi har där, som innefattar så mycket provning och kanske en del, kanske någon middag eller lunch varje vecka med någon som är här på besök och så vidare. Jag kan känna så här att det råder ingen brist på alkohol i mitt liv. Jag har stor respekt för det. Jag har precis som alla andra alkoholism i släkten. Mm. Man ska respektera, alltså vin är ett fantastiskt njutningsmedel och en fantastisk dryck. Men alkohol är ett gift och det ska man ha stor respekt för. Och jag känner också så här, fasen Alf, vi provar så jäkla mycket. Och för mig är upplevelsen av att prova ett riktigt bra vin. Har jag provat det här vinet så jag måste inte rusa och köpa en flaska. Liksom, utan det är det man har en bild av. Det räcker ganska långt. Mm. Och,
framförallt är man inte så sugen på den dagen man har provat att dricka vinet.
Absolut inte. Ge mig en kall öl. Ja. Liksom. Och,
dricker du mycket öl?
Inte mycket.
Men är du intresserad av hantverk?
Ja, jo, men alltså, när jag köper öl så köper jag oftast, inte alltid, men för det mesta svenskt. Och liksom där. Jag har några Bedare Bitter står på listan här nu. Electric Nurse IPA. Det var ganska lustigt förra fredagen när jag gick till tv, så läste jag DN på morgonen och såg dina tips. Och du hade två av de grejer som jag hade på tv, de hade du med i dina tips i DN den dagen. Så
att... Jag tänkte, gör du någonting för att hålla dig i form när du jobbar så mycket med vin och mat?
Jag var förr i tiden, ska jag säga, så sprang jag. Men jag började för sent och jag väger lite för mycket, så att mina knän pallade inte för det. Jag sprang på halvmaraton i 89 och 91 eller vad det var.
Vad gjorde du för tid då?
Knappa, ja, strax över 2 timmar. Mm. 2:01, jävligt rättligt.
Ja, då vill man ju under 2.
Ja, men det var för sent. Det funkar inte. Och sen dess så långa promenader. Mm. Och sen går jag på gymmet ett par, tre gånger i veckan och kör lite styrka. Så här.
Men du bor ute på Lidingö? Mm. Finns gott om yta att promenera?
Absolut, det är liksom... Lidingö är ett bra, vi hamnar där med slump. Det är min frus föräldrahem. Mm. När hennes föräldrar blev för gamla för att bo kvar i ett radhus med 3 våningar, så tog vi över det. Och det är 30 år sedan. Så att vi har bott där länge. Och vi hade väl liksom sån här, ja, när barnen blir lite större, då flyttar vi in till stan igen. Kommer aldrig att hända.
Tror du inte?
Nej.
Eller du vet ju såklart att...
Ja, nej, det är att sätta fötterna på backen på morgon i sin egen ägandes tomt. Det är en känsla. Det är skönt.
Det, jag försökte kolla upp lite grann vad du faktiskt, vad du livnär dig på. Jag vet ju att vad du skriver, du har ju liksom allt om vin. Och sen så har du SVT, där du precis kommer ifrån. Skriver mitt i lokalblaskan. Pensionären, skriver du den? Mm. Är det en rikstidning?
Det är PRO, alltså Pensionärers Riksorganisation.
Ah, okay.
De har en tidning och det är en medlemstidning. Och den är jättestor, det är 300 000 i upplagan. Och så det är en stor tidning. Och där skriver jag vin. Och det är väldigt kul, för det är en bra bredd på det. Allt om vin är ju då en renodlad specialtidning med, får man förmoda, intresserade kunniga läsare. Mm-hmm. Och där har man liksom en nivå på det. TV är en sak, där det är vin och mat i kombo och så här. Och PRO, så är det också liksom så här, där får man räkna med att vara så att säga basic. Och det här är otroligt roligt. Det är bland det roligaste uppdrag jag har faktiskt. För att då får man liksom skala bort det här liksom...
Det som vi pratar om nu.
Yrkestugget, så att säga. Och bli liksom... Prata som man står och hänger över grannen, eller över staketet och snackar med grannen. Liksom. Det är en jag gillar det. Det är ett bra, så det. Men allt om vin är, kan man väl säga, mitt heltidsjobb då. Det är det, att vinredaktörsjobbet är. Framförallt allt provande.
Skriver du i privata affärer?
Nej, det var länge sedan.
Och Meny P1 var också länge sedan.
Ja,
du har gjort radio i alla fall.
Ja, jag har gjort rätt mycket radio och älskar radio. Ja. Under många år så satt jag på fredag förmiddagarna i Radio Stockholm. Och så fick, det var väl någon timme där på morgonen, eller en halvtimme kanske det var. Så fick lyssnarna ringa in och säga vad de ska ha till middag. Och så föreslog jag ett vin till det. Som har satt med katalogen.
Det är strålande koncept, varför finns inte det på?
Ja, det frågar mig. De gjorde om organisationen där. Så här. Och i och för sig, jag satt där i 3 år tror jag, varje fredag. Inte ett öre betalt. Liksom. Det är som, men man lärde sig radio. Och radio är ett jäkla härligt medium.
Ja,
det är, man behöver inte, man kan sitta i morgonrocken och det blir bra ändå. Liksom. Inget smink.
Nej, precis.
Det är det bästa på fredag morgon när man går ut i sminket och kör liksom, make down. Ja. Och torkar av grejerna. Gå hem, då är det helg.
Ja, det sitter lite i sminket där. Men därför jag tänkte att du tog på en speciell roll när du fick smink på det.
Nej, jag tror inte det. Vad man lär sig, jag har gjort otroligt mycket provningar och det har ju säkert du gjort också. Men liksom varit ute runt land och pratat mest om vin och mat naturligtvis, men också om andra saker.
Föreläser du?
Nej, egentligen inte. Men när jag jobbade inom Bonnier så hände det att jag höll lite föreläsningar om arbetsledning och sånt där, journalistik och sånt. Men vad man måste ha klart för sig, när man är inbjuden till ett ställe för att prata, så ingen i publiken vill dig något ont. Utan alla som sitter där nere och lyssnar på dig, de vill att det ska gå bra. Och märker de att du är lite nervös och lite så här, då kommer de att hjälpa dig. De kommer att garva lite extra eller le lite uppmuntrande och sådär. Så att i 99 fall av 100 så finns det inget att vara rädd för. Det vet du själv. Om du sitter och lyssnar på någon och märker att jäklar, det här är en nervös människa, då hjälper du till. Mm. Du ger lite extra för att det ska gå bra. Man vill ju att det ska gå bra för alla hela tiden.
Jo, det vill man.
Och då känner jag mig trygg och lugn med det. Och jag menar att en arbetsplats som Godmorgon Sverige och som Nyhetsmorgon, det är ju ett feel good center.
Ja, det är
ett nyhetsprogram, men det är också ett det är inte Uppdrag granskning. Mm. Ingen kommer att hänga dig.
Kan det bli för mycket feel good att det blir för mycket romantiserande och gulligull med persiljesmör och du, alltså.
Det finns naturligtvis alltid en risk, men public service och tycker jag även SVT som, eller TV4 som är ett svenskt företag, har ju någonstans den här liksom etikvarianten i sig. Man romantiserar inte för mycket. Det är klart att visst kan det bli. Jag försöker att undvika det, men jag vet, det är klart. Gör man 40 avsnitt om året, så någon gång så blir det väl fel.
Du har ju tävlat i Jeopardy.
Ja.
Hur kommer det sig?
Ja, jag vet inte. Jo, det vet jag visst. Det här var 2000. Det var hösten 99 som mina döttrar då sa att pappa, vi har anmält dig till Jeopardy. Och shit, sa jag, ska det vara bra för?
Varför gjorde de det då?
Ja, för de tyckte väl att jag satt framför det här programmet och alltid var en besserwisser. Ja. Så tänkte, nu ska han få. Och sen var jag på sån här uttagning och först hände ingenting och sen så hände ingenting. Och sen ringde de och sa, ja, nu är det inspelning. Och så kom jag dit, det var ju någon gång vintern 2000. Och så var jag med och så vann jag första gången, så vann jag andra gången, så vann jag tredje gången. Så vann jag fjärde gången. Femte gången åkte jag ut. Så jag var stormästare 4 gånger.
Åh, det är merit.
Ja, det var lite kul. Men det är ju journalistiken.
Ja.
Journalister kan väldigt lite om väldigt mycket.
Ja.
Och jag var ju då, jag var nästan 50 år. Då har man hunnit samla på sig en del kunskap. Jag tror jag ska ha svårare nu för att då hade jag ändå lite koll på liksom populärkultur. Idag jag har alltid sett mycket film, alltid lyssnat mycket på musik. Idag är jag lost. Mm. När jag läser skivrecensioner i Dagens Nyheter så är det liksom bara Bach och Mahler jag känner igen. Liksom. Mm. Andra namnen är.
Men du, apropå musik då, du har spelat i band och du har sjungit i kör. Mm. Vad lyssnar du på? Liksom, hur konsumerar du mycket musik idag?
Jag konsumerar musik. Ofta när jag sitter och skriver, när jag jobbar så går ju liksom iTunes. Då. Jag har inte upptäckt det med Spotify.
Det är inte fråga, jag har ett Spotify-konto.
Nej. Jag har inte det. Jag gillar att köpa hela album. Jag märker det liksom. Ibland så sätter man på det slumpmässiga. Men jag kan tycka fortfarande att ett album är oftast gjort med en tanke. Och att lyssna igenom det från början till slut kan ge någonting mer än att bara liksom hoppa in och lyssna en låt här och där. Ja, vad lyssnar jag på? Ishel Nash Gripka. Tycker jag är jäkligt bra. King Creosote. Mm. Lyssnar jag på. Win Hill Lose Hill gjorde en fantastisk dubbel-CD för några år sedan. Just som jag fortfarande. Och sen lyssnar jag på våra gamla hjältar. Jag menar, Plura och Mark Knopfler och sånt där. Ulf Lundell tröttnar jag på mitt på 90-talet. Tack och adjö.
Har du någon speciell musik när du dricker vin? Eller handlar det om tillfällen?
Nej, jag vet inte. Jag är så här, jag har gärna musik på när jag lagar maten.
Mm.
Så att gärna när jag lagar mat, men när jag äter vi är tyst.
Mm.
För då är det maten och sällskapet och det man har i glaset.
Spelar du i dansband?
Mm. Jag lärde mig spela gitarr när jag var 13 år gammal. Och sen bildade vi ett band på Rövskolan i Slite.
Mm.
Och det var ju liksom, man spelade lite Beatles-låtar och något Spotnik och det som var populärt på den tiden. Så vi gjorde väl vår första spelning i Bogebygdegård 1967 kanske. Och sen höll jag på med det här i olika konstellationer tills jag flyttade från ön 76.
Vad hette ni?
I olika omgångar. Det sista namnet var Ögruppen.
Ögruppen.
Ja, mycket bra. Vi gjorde till och med en platta.
Aha.
Och saligen glömd.
Har du kvar den själv?
Ja, jag har den i digital form. Jag har faktiskt gett bort mitt sista exemplar av den vinylköret. Men min mamma har den och min syster har den. Det var en fantastisk tid. Mm. Och det är som sagt, alla de här bygdegårdarna och dansbanorna och sådär, det var det som botade rampfebern. Liksom. Mm. Har du stått där några hundra gånger så är det liksom, då är det... Då tänker man på det.
Var det du som skötte mellansnacken?
Det var inte så mycket mellansnack. Det var från början, men sen var det liksom, du vet, på slutet av början på 70-talet där, då skulle man körde liksom låtarna i en följd.
Mm.
Man skulle liksom bara trumma sen tick 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 så gick nästa igång liksom, så här, så att, och vi lirade då covers på Flamingokvintetten och Thorleifs och alltihopa det här. Och körde runt på danserna. Det var kul.
Dansar du själv?
Ja, inte så bra, men...
Nykter?
Ja, det har inte så stor betydelse. De senaste dansare var när vinskribenterna firade 25-årsjubileum här för ett par månader sedan. Och då var det hög fart på dansgolvet, kan jag säga.
Det var det?
Ja, det var...
Jag hade tyvärr ett eget gig den kvällen. Men ja, jag hörde att det gick livat till.
Det gick livat till tills vi gick hem. Några fortsatte, det är alltid så.
Uh-huh.
Dock inte jag.
Du, jag tänkte på det. De flesta som håller på med vin, som ler eller vinskribenter, de dricker mycket vin tillsammans. Tillhör du någon slags här, någon middagsgäng eller några olika vinprovningsgrupper som kör?
Vi har egentligen ett lunchgäng som vi träffas hemma hos kollega Anders Röttorp en gång varje kvartal.
Mm.
Och han står för vinerna och gör ett upplägg och sen turas vi om och lagar maten.
Ja.
Så att... Och det är fantastiskt roligt för att Anders har en bra källare och det är roliga grejer och alltihopa är blint och så här. Och det är en fredag lunch, jag kan säga, man arbetar inte efteråt.
Nej. Det låter rimligt. Mm.
Och så annars egentligen inte. Det blir så mycket av det i jobbet.
Mm.
Och dessutom så, som sagt, det här kom in i mitt liv när jag hade liksom barn som var ändå tämligen små och så här. Så att liksom man skötte sitt jobb och man skrev och gick på någon middag då. Men i övrigt så har familjen varit prioriterad. Sen flyger ungarna ut. Och det är egentligen de sista 10-12 åren som sen vi tog över allt om min, Bengt Göran och jag, som jag har liksom rest ordentligt. När jag var chefredaktör på Altomat, det var ett automatiskt stort företag.
Mm.
100 miljoner i omsättning. Och på den tiden 25 anställda. Så att det var liksom inte på tal att sticka ut och åka runt i Anderna i 2 veckor.
Nej.
Utan man hade sitt jobb att sköta. Så att mitt resande är de sista 10 åren. Eller senaste 10 åren, ska vi säga.
Men du, om du skulle få resa någonstans, då får du väl göra hur mycket du vill. Men, men är det något vindistrikt sådär som du skulle vilja åka till som du inte har varit?
Ja, alltså det stora vinland som jag inte har varit i, det är Argentina.
Mm.
Och jag har varit på väg dit någon gång och så har det spruckit i planeringen på sista. Argentina är, och det är ofta så här tycker jag, alltså man har en bild av ett vinland så här, som präglas av kompisar där man har läst sortimentet här hemma. Och sen kommer man lite så här, åh fan. Och det hände mig när jag var i Chile, när jag kom till Chile första gången 2006, som hade då en helt andra grejer än vad som erbjuds här hemma. Och det tycker jag fortfarande är lite grann så, att Chile är inte rättvist representerat här. Det finns mycket mer spännande saker där än vad som syns i vårt sortiment. Annars är det alltid, jag har ett land som jag älskar mer än alla andra, och det har inte bara med vinet, det är Sydafrika. Jag har varit där 7-8 gånger, jag har kört många resor dit och jag är engagerad i ett litet välgörenhetsprojekt i Kapstans kåkstäder tillsammans med munskänkarna.
Är du medlem i munskänkarna?
Nej, jag är inte medlem, för att jag är, som journalist så vill jag inte vara medlem någonstans, för att jag vill kunna skriva både snällt och elakt om munskänkarna utan att bli beskylld för att vara biased. Så att,
Blir du det ofta? Blir du beskylld för att, jag menar, det finns ju alltid en affärsvardag med annonsering, importörer. Har du liksom hamnat i kläm där?
Nej, aldrig. Och när det gäller tv till exempel så är det här oerhört känsligt naturligtvis. Mm. Så att jag har varit en av vin som jag har haft i tv bokfört sedan 4 år tillbaka.
Mm.
Och jag ser till att hålla en bra blandning på inte bara importörer och producenter utan också länder. Druvsorter är egalt, men länder och så vidare. Så att,
det blir bra spridning.
Ja, det måste vara det. Det tycker jag är väl en del av det journalistiska uppdraget faktiskt, att ha en bredd på det. Nej, men Sydafrika är speciellt och jag har en hade son där nere som jag har hjälpt genom universitetet, som nu har blivit pappa och är lärare i Johannesburg och sådär.
Så jag har hållit på ett tag?
Ja, sen 2007-2008. Och sen när jag håller på med munskänkarna så tar jag inga arvode, men de får lägga en slant var, eller en hundring var, till ett daghem i Kajlicha som vi stöttar. Och det daghemmet existerar tack vare munskänkarna och mig.
Vad bra.
Det är en fantastisk grej.
När du är i Sydafrika, var vill du helst vara och dricka vin?
Ja, för det första så vill jag ju besöka mina skyddslingar ute i kåkstäderna. För det är, det är det som ger dem mest. Alltså jag tycker på senare år så har ju Elgin väldigt intressant. Svartland. Och sen är du kommer ju inte runt Stellenbosch.
Nej.
Det är ändå liksom de stora röda, riktigt maffia finns där. Men Svartland är mycket intressant, inte minst med tanke på profilen på odlarna. Alltså det är ett gäng småskuttar. Molyneux, Badenhorst och naturligtvis Ibn Sadi, som ju idag han är ju en ikon och liksom kanske inte räknas in. Men det finns många duktiga människor som håller på där uppe. Och jag tycker att bilden av Sydafrika håller på att vridas åt rätt håll, så att säga. Det är inte bara en massproducent av schysst budgetvin, utan det finns mycket bra där.
Ska du inte skriva en bok om Sydafrika? Vinbok? Det har ju kommit, men det är inte alltså den här liksom revolutionen som har hänt framförallt i Svartlandet. Det är ju de här senaste åren. Ingen som har fångat upp det, och du verkar ju ha väldigt bra.
Det kanske blir så.
Kanske blir så.
Man vet aldrig.
En sydafrikansk fredagkväll, eller?
Ja, mat och vin.
Mat och vin i Sydafrika.
Why not? Jag ska tänka på det. Tackar för idén.
Du funderar lite på vinet. Jag ska bara... det här vinet, vad tror du om ålder då? Är det odödligt?
Ja, det är rätt gott att dricka idag.
Ja, jag säga. Håller med.
Det kommer säkert att hålla och utvecklas lite grann, men fan, det är inget fel att ha det idag, tycker jag. Du har däckat det tämligen direkt före.
Ja.
Det kommer lite grann i glaset. Det är ett jättebra vin. Lite eldigare än jag tyckte först, men det är nog det är någonstans mellan 13-14% i alkohol.
Och sen lite eftersmaken nu, en liten värme.
Eller hur? Men det är snyggt, det är balanserat, det är harmoniskt, det är bra mjuka tanniner, välmogna druvor, ingen överextraktion, sparsamt med fat, om det ens är barrik. Jag undrar det.
Jag tyckte kanske att faten var mer tydlig i början. Lite att det har försvunnit lite.
Gott. Ja, det skulle kunna vara en Pinot, möjligtvis. Men det skulle också kunna vara norra Italien. Ja, vi fortsätter.
Ja, vi fortsätter. Så vi rundar av det här. Snart ska du få lista, eller ska ta fram flaskan.
Vi kan sitta här och snacka hela dagen.
Men vi...
Dela två flaskor.
Exakt, jag har fått förslag om att man ska dela både en Magnum och en Jeroboam. Dela en box, kanske.
Kanske inte. Köper du någon box?
Jag köper aldrig box.
Nej.
Men du, jag tänkte på det. Går du ut mycket på krogen?
Jag går ut. Alltså det är ju det här som blir i och med arbetet, så att säga, när det är i samband med producentbesök. Sen, annars går jag inte jättemycket på krogen. Jag älskar att gå på krogen. Men det blir mest luncher. Och sen så när min fru och jag reser och sådär, så naturligtvis går vi på krogen. Men i Stockholm, 5-6 gånger om året kanske, som man går ut och då är... Vi var, för när jag firade min födelsedag i våras, så var jag med frun och våra döttrar och deras mågämnena, om man säger, som var på operakällaren. Och åt en fantastisk, deras avsmakningsmeny då med vinpaketet och lite extras till. Och det var ju en otrolig upplevelse. Men jag kan känna att den typen av middag, det räcker för mig en gång om året. För att jag har hållit på, det här låter ju förfärligt, men jag har hållit på så pass länge nu. Jag har ätit så många avsmakningsmenyer. Jag har varit på ett antal 3, 2 och 1-stjärniga krogar. Och ibland så kommer jag, alltså, bara få glida in på Taverna Brillo och käka deras dagens korv med lite schysst tillbehör och ta ett schysst rödvin för 110 spänn. Bäst! Alltså, jag kan tycka att Det är fortfarande samma fröjd att komma in på en restaurang, slå sig ner på menyn och börja liksom spekulera i vad... Jag kan glädja mig åt det här långt i förväg. Men det här utrerade och väldigt påkostade, det räcker någon gång då och då. Och när det gäller matmässigt, så ju mer basic desto bättre.
Men det är ganska bra kombinationer just på Operakällan. Det är väldigt, väldigt duktiga som gör det, tycker jag.
Både kombinationerna, och sen gillar jag attityden. Det är ungt, det är lite respekt. Det finns ju äldre också. Det är en liten, liten lagom respektlöshet. Det är absolut inget fjäsk och trams, utan det är glimten i ögat.
Det behövs i den lokalen också.
Absolut, annars kan det bli för högstämt. Vet du. Nej, så att all heder. Och det finns så mycket duktigt folk, Alf. Jag har ju som sagt gått på krogen. När jag flyttade till Slite och gick på realskolan, då var jag 12 år gammal. Då bodde jag inakkurerad, men jag fick ingen mat där. Så att jag har gått på krogen i stort sett varje dag sedan jag var 12 år gammal. Och käkat middag på olika mjölkbarer och grejer. Så min krogkarriär började tidigt.
Men du har, nu när du går ut, har du någon bra kvarterskrog som du brukar slinka in på?
Lidingö är ju usel på det.
Ja, jag tänkte...
Det finns en krog i centrum som heter Järnet som är helt okej. Men nej, det har vi egentligen inte. Ja. Vi har en hygglig pizzeria i närheten som man kör en sån där. Annars, du vet, när det här, det händer någonting när barnen flyttar ut. Mathållningen förändras. Jag är en sån här som tyvärr lätt lägger på mig, så jag måste tänka på vad jag äter alltid. Och eftersom det blir...
Följer du någon diet eller något?
Jag kör någon slags GI light. Jag äter väldigt vitt ris, förekommer aldrig i huset. Pasta ytterligt sällan. Potatis älskar jag, sig svårt att avstå. Men äter mycket grönsaker. Så en vanlig middag hemma är liksom en bit protein, kött, fisk, kyckling, ost, bra grönsaker, en god sås.
Vad saknar du mest? Saknar du av kolhydraterna? Är det någon råvara?
Ja, potatis är svårt, tycker jag, liksom, att vara utan.
Framförallt nu med färsk potatis.
Ja, nej, men nu är det dispens. Liksom. Så här års måste man äta potatis. Men sen alltså... det som har hänt är, man upptäcker ju... Jag åt inte sådana bönor och baljväxter. Det åt jag inte förrän jag var 40 bast. Då började jag förstå liksom hur gott det kunde vara. När någon på Allt om mat gjorde liksom en schysst sallad med lite vita bönor och en god pesto-dressing. Wow, gott! Och det är, om någonting har förändrats...
Man käkar bönor i GI-dieten?
Det vet jag inte. Jag gör det i alla fall.
Ja, men det räknas väl...
Att det är långsamma kolhydrater.
Ja, det är bra grejer.
Vet du vad, det är liksom, man känner sin kropp. Och liksom, över tid så vet jag liksom att jag försöker hålla mig stabilt. Jag skulle gärna väga 10 kilo mindre. Men vad kostar det då? Och liksom,
är det värt det?
Kanske 3 kilo mindre då? Man kan inte fokusera på så här. Ja, för mig är det så här, men vad fan, rör på lite mer då. Gå en kilometer till, eller ta ett pass till i veckan på gymmet. Liksom, gör något. Det är bättre.
Har du något annat intresse som du är lika liksom nördigt intresserad av som du har varit med vin i alla fall? Liksom, finns det något som du pysslar med som man inte har någon aning om?
Det vet jag inte. Jag älskar att gå på teater. Jag läser väldigt mycket. Jag läser framförallt skönlitteratur, men rätt mycket facklitteratur också.
Vad gillar du för författare?
Jag håller på just nu att läsa en irländsk författare som heter Colm Toibin. Som har skrivit ett flertal böcker. Jävligt bra. Ja, det ska man säga. Sen är jag lite inne på rereading. Klassiker. Så nu har jag tagit hem Harper Lees To Kill a Mockingbird. Och den andra stora, Catcher in the Rye, ska läsa.
Har du läst alla dem från början?
Ja, jag har gjort det. Jag har läst dem här när jag var ung och förstår dem inte. Så jag ska ge dem en annan chans. Simone de Beauvoir, Mandarinerna, fantastisk läsning. Så har jag köpt nyöversättningen av Thomas Mann, Dr. Faustus.
Köper du fysiska böcker?
Ja, aldrig på nätet.
Ingen läsplatta?
Nej, surf. Jag går på bokhandeln. Stödköper.
Hedengrens,
NK, Akademibokhandeln. Jag säljer ju mina böcker där. Så jag har både...
Du borde kolla på dem.
Det gör jag också.
Lyfter fram dem i skylten.
Jag vet inte. Alltså, ett liv utan fysiska bokhandlar kommer att bli väldigt tråkigt. Och när i en liten ort, när efter att posten har stängt, banken har stängt, bokhandeln har stängt, då är det lika bra att släcka ljuset.
Vad tror du om fysiska, icke-fysiska vin... handlar?
Det är ett viktigt komplement. tycker jag. För att vara en, nu har det varit en diskussion den här veckan om söndagsöppet på Systembolaget. Ja, det kan jag känna att det är för mig en icke-fråga.
Ja.
Det, jag kan leva.
Ja, det är inte så relevant. Det är väl den andra frågan som väcktes om det Systembolagets vara eller icke-vara som kanske är en större...
Ja. Det här var ju motiverat av att Systembolaget måste motivera sin existens och hålla och så vidare. Det finns andra saker som är viktigare där. Det är sortimentstänket.
Mm.
Om jag satt på Systembolaget, det första jag skulle göra är att dubbla antalet inköpare. Det är duktigt folk som sitter där och gör ett bra jobb, men de har alldeles för mycket att göra. De har för många områden att täcka. Sen skulle jag också gärna lägga om så att de nu köper ju många, det köps in enorma mängder 240-360 flaskor av väldigt fina viner. Det här behovet kan tillgodoses på annat sätt.
Mm.
Det är bättre att lägga krafterna på att köpa in bredare viner. För det här, de här vinerna, de hittar sin publik i alla fall.
Mm.
Så att lägg kraften på bredare viner. Låt inköparna göra ett seriöst jobb. Ge dem lite mer tid. Ge dem lite bättre betalt.
Mm.
Det skulle vara... De gillar sina jobb, de gör det bra. Men de skulle behöva vara dubbelt så många.
Liksom, finns du på Facebook? Finns du på Instagram? På Twitter?
Jag finns på Facebook.
Mm.
Jag har en privat sida, men jag skriver bara om yrkesmässiga saker.
Vad heter det? Heter
du? Håkan Lars.
Men det måste finnas många Håkan Larsson. Eller?
Ja, öppen sida.
Okay.
Sök på Håkan Larsson så kommer du rätt. Kanske.
Får man vintips då? Eller är det bara...
Det är ju ibland. Det brukar jag göra. Och sen så har jag en blogg på allt om vin.
Mm.
Sen några veckor tillbaka. Som jag nämnde lite grann, säger Linda. Inte på Instagram.
Nej. Följer du några andra eller konsumerar du liksom vin på något sätt? Prenumererar du på tidningar? Köper du böcker?
Jag läser de stora internationella vintingarna av och till.
Mm.
Det låter väl himla inskränkt det här, men jag känner liksom så att jag jobbar lite grann i vår sfär här. Så att säga. Det är svenska sortimenten, det är svenska alkohol. Jag läser mina kollegor naturligtvis och håller koll på vad vi tycker och så vidare och pratar mycket med dem. Så att jag är nog väldigt så att säga, insulär i min konsumtion av det där.
Mm.
Att Wine Spectator har provat x antal Bordeauxer och årgångsvis och så, ja, jag vet inte.
Men om de däremot skriver ett reportage om det nya Spanien så kanske du tänker så
här... Ja, det är sånt jag letar upp när jag behöver göra research för någonting.
Ja.
Men jag funkar liksom som journalist, och det vet ju du också, att jag är inte encyklopedist, jag är inte sommelier, jag har inget krav på mig att sitta på en kunskap som är ständigt aktuell. Utan när jag ska göra någonting så tar jag reda på det.
Mm.
Och sen skriver jag det och sen glömmer jag det.
Har du känt någon gång att du skulle vilja vara sommelier? Eller ha den liksom...
Nej, jag skulle nog aldrig orka med att läsa in det som krävs liksom. För mig är det här liksom, jag gör dagsjournalistik. Jag tror inte jag skriver för evigheten. Utan man gör en grej som folk, och det var tänket bakom allt om att du ska vara till nytta för någon.
Mm.
Vi driver ju inte någon världsomstörtande eller ideologidrivande, utan vårt uppgift är att vara folk till lite nytta. Folk står och säger, nu ska jag ha den här maten ikväll, vad ska jag dricka till? Mm. Kan du och jag ge dem ett handtag på vägen, så är det väl bra nog, så att säga. Mm. Och det är mitt uppdrag. Och att göra det på ett så trevligt och allmängiltigt sätt som möjligt. Och nej, imorgon är det glömt. Imorgon är en ny dag. En ny rätt, ett nytt vin.
Håkan, har du något drömvin som du inte har druckit som du skulle vilja dricka?
Jag skulle vilja dricka någon 45 av Bordeaux. För det har jag inte gjort. Det har du?
Nej,
aldrig.
Du är född 53, va?
53 var bra.
Det var bra.
Jag har druckit ett par flaskor Mouton.
Mm.
53, som var bra. Och jag har druckit två oförglömliga flaskor Moos 53.
Oh.
Jag har dessutom stått i källaren på Diebold Valois och druckit deras Blanc de Blanc 53. Han hörde att jag var född 53, för det är en stor... Alltså det, Diebold Valois 53 är legendariskt. Och när han hörde att jag var född 53 så sa han, vi måste... Och så öppnade han en flaska, de var inte degorgerade, de låg där bara. Första flaskan sa ingenting när han drog kork, det var dött. Nästa flaska, ingen mos, ingenting. Tredje flaska, pang! Och där satt den. Så på tredje flaskan fick jag smaka Diebold Valois Blanc de Blanc från mitt födelseår. Det är en mäktig feeling. Hur ser 78-erna ut?
78 är ju väldigt bra i Piemonte, norra Rån. Där finns ju mycket som helst kvar. Bourgogne också, men det är svindyrt.
Mm. Bordeaux?
Bordeaux funkar.
Ja. Börjar bli gamla.
Ja. Apropå rött har han tipsat mig om Latour 78. Tyckte att det är väldigt bra. Mm. Om man lyckas hitta någon. Men det är väl fördelen i Bordeaux är väl att det kanske går att köpa. Mm. Jag har köpt några stycken.
Mm. Bordeaux är ett stort vindistrikt.
Ja, men det finns mycket kvar ändå. Liksom. Ja. Men däremot Barola har jag druckit några som jag faktiskt kanske önskar att jag skulle vänta lite med.
Okay.
Norra Rån är ju liksom ett stort klassiskt år. Där är det också ganska dyrt. Mm.
Barolo är ju från den tiden är ju intressant. Mm. För att den gången på 10 år där de fick till ett bra vin så var det ju bra. De övriga 9 var det ju inget bra. Ja,
det var de ju varma åren då som funkade. Ja. Och alla gjorde ju vin på samma sätt. Så det var inte så här... Det var inte, nej, det där kommer inte hålla.
Det var inte så mycket barrik. och lite skitigt i källan.
Ja, precis. Nu rundar vi av det här, tycker jag.
Ja.
Du har ju... Bara summera lite grann. Du har... Inledningsvis sa du att det känns relativt ungt. Mm. Och du har sagt att det är ganska friska syror.
Mm. Pigga fruktsyror. Ganska ljust i färgen.
Ja. I början tyckte jag att det var ganska lätt, men sen har kommit en lite mer fyllig i alkohol, lite värme.
Närmare 14, 13,
ja. Du har nämnt druvan Pinot, och du har nämnt Europa. Och du har
Barbera.
Nämnt, ja, Barbera. Du har nämnt... I början nämnde du lite fat. Mm.
Men det sjunger undan, ja. Liksom, så att säga. Jag tycker det är ett jättegott vin. Det är en år, det är europeiskt, det är jag väl tämligen säker på. Det vet man aldrig, men jag tror det. Och jag tror inte det är mer än 5 år gammalt.
Och då är vi på 2010.
Mm.
2010, ett bra år i Europa.
Ja, underbart år i Europa. För nästan allting.
Ja. Ja, min dotter är född då, så jag försökte bunkra upp lite.
Tur det. Min äldsta dotter är född 1984. Kass.
Mm.
Och inte ens någon vintersport gjordes det. Det är snyggt. Det kanske är i Italien trots allt. Lätta ljusa fruktsyror.
Okay. Jag kan säga för att...
Ge mig en ledtråd.
Jag ska ge en ledtråd. Det här vinet fanns... Det finns ingen risk att det här vinet skulle vara... korkat när jag öppnar.
Det är screwcap.
Japp.
Då är det en Pinot från Nya Zeeland.
Det är det.
Ja. Det var som fan.
Med ålder. Och det är väldigt svårt att säga ålder på ett skruvkorksvin.
Är det Central Otago eller är det Martinborough?
Det får du fundera på medan jag hämtar flaskan.
Ja, Pinot var första associationen.
Mm, det skulle...
Jag skulle ha stuck by it. Nej, men då säger jag nog, för att alltså, förutom Felton Road så tycker jag att Central Otago ofta är lite övereldiga. Så är det Central Otago så är det en Felton Road, annars är det en Martinborough.
Det är Felton Road.
Det är så.
De håller ju till i Bannockburn.
Är det deras...
Det är en block 5.
Åh, fy fan. Och. Vad du kostar på en gammal farbror.
Men det är årgång 2006, så det här var ett av de första bättre vinerna därifrån som jag köpte och sparade undan. Köpte väl kanske 3 flaskor på den tiden. Jag vet vad de kostar då, 400 kanske. Nu är de uppe på 600-700.
Ja, det räcker nog inte. Har du varit där?
Jag har varit där.
Imponerande.
Ja, och hos Mr. Blair där hos Felton Road, det är... biodynamiskt sen dag 1 i princip. Eller de är väldigt, väldigt måna om att det ska skina igenom. Men det är också, Bannockburn ska man säga, väl liksom, med Bendigo är de varmaste områdena. Och det blir ju sällan mindre än 14% alkohol.
Nej, och ändå är det så jäkla snyggt balanserat. Och då ska du veta att Felton Road skördar 2-3 veckor före de andra.
Ja.
Det är liksom, när jag var där så blev jag lite besviken på Central Otago. Jag tyckte det var mycket som var överalkoholiserat, sent skördat, för mycket av allt. Felton Road står ut som en med några, det finns andra som är bra där, men det här
men det är ju bäst. Jag tycker jag skulle säga att block 3 2012 är nog det godaste vinet jag någonsin har druckit från Central Otago. Alltså, jag har provat en del äldre. Jag tycker inte att utveckling gör sig jättemycket mer de här vinerna. Det är väl också att det här känns ju yngre än vad det är.
Jag var fullständigt bergis på att det inte kommer vara äldre än 5 år.
Nej,
men det är screwcap.
Det finns inga sekundära frukt. ton. Nej, det finns ingen jordighet. Det finns ingen...
Väldigt snyggt fatat.
Ja, det är snyggt.
Man bockar. Mm. Tackar.
Ja, skål. Men du, jag bara en fråga till dig. Om du skulle tipsa mig om någon som borde komma hit, vem tycker du jag skulle prata med?
Oj, det finns många. Bengt-Göran Kronstam har mycket att berätta. Mm. Nestor sedan många år. Mats Hansson. Claes Löfgren.
Just det.
Fotografen kan ge en lite annan ingångspunkt på det här. Rest mycket. Av flickorna så finns det Ia naturligtvis. Hon kanske redan varit här.
Ja, hon är tillfrågad, men det kommer. Tror jag.
Mischa, förstås.
Hon har varit här.
Ja, hon har varit här. Det finns fler som är. Det finns för många.
Men finns det några utanför vår sfär liksom av... Eller vet du vad vi gör? Vi gör så här. Om du skulle få välja att dela en flaska med någon själv, vem som helst i hela världen, vem skulle jag? Utan att mikrofonen är på det.
Ja, då ska jag kanske säga så här. Jag skulle vilja sitta med vinmakaren på Domaine de la Romanée Conti. Och han får ta med, han får ta med vinet. Vad tror du om det?
Ja, det win, eller?
Ja, det skulle vara härligt. Sen har jag många goda vänner. Jag har en mycket god vän, Karin Hull i Sydafrika, som är den som driver den här lilla vägnadsorganisationen, som är en kompis, som är sommelier, svenska, som har flyttat ner där och blivit rotat sig där nere. Och jag skulle gärna... Hon dricker alldeles för lite bra Riesling. Men det finns många. Men Aubert de Vilaine och en flaska från ett bra 02 kanske.
Ja, varför inte?
Varför inte?
Du, vad ska du göra idag? Du går på semester?
Jag har går på semester. Jag ska åka hem och diska av frukostdisken, vill jag på att säga. Lunch, det som jag har haft på tv. Sen ska jag inte göra. Jag ska ta en lång promenad. Det är vackert väder idag. Packa. Mm. Imorgon går båten 12.50 till Gotland. Sen blir det nästan 4 veckor. Och får du glå på horisonten, dricka en del bra vin och en del lite allmindeligt vin, sitta och knäcka en panna Domaine de Colavery kanske, mens grillen blir varm. Ja, typ så.
Jag och gott folk, det där var Håkan Larsson. Jag hoppas att ni lär er någonting nytt om honom och om vin och om blindprovning. Nästa gång vi kör dela en flaska, så är jag inte riktigt säker på vem som kommer. Men det lutar åt en kvinna som kan betydligt mer om vin än vad jag kan. Ha det bra, tja!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.